Åh, vi är halvvägs där. Åh, halvvägs upp till 100. Hur ska det gå? Vi får en rullator. Åh, halvvägs upp till 100.
Åh, oh shit. Vad fan är det där för någonting? Kom du på det nu?
Nej, det där är... Ja, förlåt, men varmt välkomna i alla fall till det 50:e avsnittet av 150 kilo podcast. Det är... En jubileumslåt som, ja, text och musik är väl Lukas Sköld och William Sköld tillsammans med Bon Jovi.
Lyssnarna är... kommer rakt in i vansinnet här.
Ja, precis. Nej, men Lukas och William, två kompisar till mig, skrev det till sin mamma. Eller de skrev en lång, lång låt, de skrev om hela låten. Ja. Till sin mamma när hon fyllde 50.
All right.
Men jag tyckte att den var så fin och den passade så bra till vad vi firar idag. För vi är ju faktiskt halvvägs till 100.
Ja, 50 avsnitt har vi gjort. Alltså fattar du, 50 avsnitt. När fan trodde vi att vi skulle komma till 50 liksom?
Förmodligen 50 veckor efter att vi började.
Ja. Word. Ja, men för fan. Ja, men jag vet inte, det här med att fylla 50. Eller det finns någonting som jag funderar på när man fyller 50. Det är att, ja, men det känns som en manlig ålder.
Okej, okay. Ja.
Eller, ja, men det är något, det känns lite så här järnålder på något sätt. Eller inte så här järnålder som så, men det känns lite som det är, för mig, jag vet inte varför jag tycker det, men det känns som att man är liksom väldigt mycket man. Lite den här gorilla, ja, men det här silverhåret på gorillan liksom. Man är liksom någon sorts senior på något sätt.
Det känns ju som att det finns väldigt mycket pondus i att fylla 50 eller ha. Ja, men jag förstår tanken att du visualiserar dig kanske som en man.
Ja, men lite, alltså nu menar jag inte att så här, ja, men typ så här, kvinnor, jag vet inte om det är att så här, kvinnor i den åldern liksom undviker att tala om ålder, medan män kanske är lite mer stolta över att vara 50. Jag vet inte, kan det vara något sånt?
Ja, mycket möjligt. Det kan väl vara det, eller att man så här. Det handlar väl om lite vilka erfarenheter du har av människor som fyller 50 och som är 50.
Ja, men för det känns ju lite som att det är ett mycket större ståhej kring män som fyller 50 än kvinnor som fyller 50. Eller det kanske bara är min erfarenhet av det liksom. Att det...
Ja, det är nog min erfarenhet också. Men jag tror nog att det är ganska lika egentligen. Men jag har också, precis som du, den erfarenheten av det.
Mm.
Men vad beror det på då? Man pratar ju alltid om en man i sina bästa år liksom.
Ja.
Och att, ja, nu är ju inte det. En kvinna skulle väl inte ha sina bästa år någon annan gång än vid 50 heller. Jag vet inte, men nej, men jag menar, det låter, alltså det känns ju så konstigt att prata om det eftersom att ingen av oss två är där än.
Men vi två tillsammans blir ju ganska snart 50.
Ja, ja, precis. Men det, jag vet inte, jag tror inte det räknas riktigt.
Nej.
Jag tror att det handlar mer om att så här, ja, jag vet inte, men det ligger någonting i det du säger där, att man har ju fått lära sig från barnsben liksom att man pratar inte om en kvinnas ålder.
Ja.
Det är nog väldigt sant.
Ja, men visst. Ja, men så är det nog.
Det är så.
Ja, men för fan, 50 avsnitt alltså. För er som lyssnar för första gången, det kanske finns några sådana, vem vet. Det är alltså Jocke och Magnus som har en podcast tillsammans för att hålla kontakten mellan liksom vänskapen oss emellan, fastän vi är på två olika platser. Och nu så har ju avståndet mellan oss ökat lite till. Jag har ju precis flyttat till Malmö och det är fan jävligt schysst alltså. Jag vill prata mycket mer om det lite senare, men just nu så befinner jag mig, jag måste bara nämna, jag är på en tjejkväll och har smygit iväg lite och satt mig i en källare som är så här 70-tals, riktig 70-talskällare, så här heltäcknings matta, det är träpanels tak och väggar. Och det är väldigt, väldigt brunt här. Så det är nice.
Ja, men precis. Vad gör du på en tjejkväll?
Ja, men det är så här, gamla gymnasievänner som det är tjejkväll och tjejkväll, det är två tjejer och jag. Så att vi, och vi ska ha...
Det är ju ingen tjejkväll.
Ja, men de tyckte att jag var tillräckligt tjej för att få vara med. Så jag vet inte hur jag ska tolka det. Men vi ska ha så här spa-kväll, om man säger så här, med ansiktsmask och gurka på ögonen och snacka tjejsnack.
Okej, men vad är tjejsnack för dig då?
Nej, jag vet inte. Det är väl lite så här catch up, du vet, snacka lite känslor och liksom hit och dit, jag vet inte.
För det gör inte vi varje vecka i den här podden.
Ja, blev det då en tjejpodd nu? Av killar för tjejer?
Nej, men nej, det är inte det jag menar. Jag menar bara att jag tror att killsnack och tjejsnack är ganska lika varandra. Bara att man har en sån, eller de flesta av det motsatta könet har en skev bild av vad just, alltså tjejer har en skev bild av vad killsnack är och killar har en skev bild av vad tjejsnack är. Jag tror att man pratar om väldigt, väldigt lika saker på väldigt, väldigt lika sätt faktiskt.
Ja.
Det är i alla fall min upplevelse av det, och jag tror inte att det är inte så jävla stor skillnad alltså.
Nej, jag vet inte. Det jag håller nog med. Det finns en sån här magisk bild av, ja, men det handlar ju om det här exkluderandet, att man inte får vara med när det är tjejkväll. Och nu så känner jag mig lyckligt lottad att få vara med på en tjejkväll. Så det känns väl fint.
Vad härligt. När du nu sitter på tjejkväll och jag sitter här i Stockholm och gör egentligen ingenting. Jag vill väl gå ut och träffa mina vänner.
Ja.
Men vi har ju den här podden, vi har ju något form av ansvar att nu leverera ett 50:e avsnitt.
Ja.
men jag tänkte på det nu när vi fyller 50. Har du någon så här plan eller en tanke om vad du vill göra på din 50-årsdag?
Fan, det låter så... har du det?
Nej. Alltså för mig så är det så här, jag är ju... Jag tror att du är lite mer planerande än vad jag är. Eller jag tror att du har mycket mer... Ja, jag vet inte. Vi har väl båda tankar om framtiden.
Ja.
Jag har tankar om så här vart jag vill vara, eller snarare vad jag vill göra.
Ja.
Jag tror att du har mer tankar om vart du vill vara.
Ja.
Och med vilka kanske.
Ja, det
eller har jag fel i det?
Ja, jag vet inte helt. Alltså, grejen är, jag tror att för mig 50 år är nog på tok för långt i framtiden för att ens veta om jag I'll be around liksom. Och det känns nästan som att så här, sättet man kommer vara around på kommer skilja sig så brutalt från hur man lever och hur man är överhuvudtaget nu. Så
absolut.
Det alltså jag skulle ju på något, alltså så här,
hur skulle du vilja att det såg ut?
Men jag har ju någon idé om att jag vill liksom, jag vill kunna liksom korka upp champagne på någon rymdstation liksom. Och ja, men det är så här, bara se, men bara föreställ dig champagnekorken poppas ur flaskan och den börjar studsa, och den studsar aldrig klart utan den bara liksom flyger och flyger. Jag vet inte, men det vore ju ganska tufft att få göra på en 50-årsdag när man har sålt sitt startup och har fått råd att köra en liten rymdresa liksom. Men jag vet inte, det var något annat spännande man skulle, alltså det ska ju vara så maxat som möjligt, känner jag. Så det är väl det mest maxade jag kan tänka mig som 50-årspresent.
Mm.
Men det kanske blir...
Hur ska jag toppa det här?
Nej, men det, ja.
Nej, men jag känner bara att så här... Min pappa fyllde ju 50 förra året. Och då åkte vi iväg till Nice.
Mm.
Hela familjen. Och det var skittrevligt.
Mm.
Och jag vet ju inte. Alltså för mig så... Jag har ju inga tankar på att skaffa familj och barn och sådär. Men har jag en familj och barn när jag är 50 så kommer jag väl förmodligen bara vilja fira med dem och liksom de närmaste.
Mm.
Men i dagsläget så ser jag ju mig själv som någon form av så här, ja, hyfsat framgångsrik människa, men kanske inte jätte, ja, men lite små ensam, och jag gör någon jättestor enorm fest och bjuder in alla nära och kära som de kanske inte är så nära egentligen om man tänker efter.
Mm.
Och bara gör ett enormt party. Så här sorgligt party som du ser i film.
Ja.
Du vet, när någon fyller 50 och har precis skilt sig och ska uppleva sina unga år igen.
Ja.
Jag tänker att det kan mycket möjligt bli så jag firar min 50-årsdag.
Okay. Ja, fan. Ja, men jag insåg ju själv nu när du sa så att det skulle nog vara ett ganska sorgligt firande uppe i rymden egentligen.
På rymdstationen helt ensam.
Ja, men det är typ så här någon jävligt nördig Christer Fuglesang som sjunger Jag må han leva liksom till solnedgången bakom jord. Nej, fy fan. Nej. Nej. Jag får nog tänka, jag har ju några år på mig att tänka om det där, så att
ja. Fy fan. Som vi pratade om förra veckan så har ju jag jag gick ju ut utbildningen och nu så har jag varit ute och sökt jobb och sådär.
Ja.
Men det är ju inte så mycket saker, så mycket projekt i tv-branschen som drar igång under sommaren och sådär.
Nej.
Och det har ju varit, det är ju skittråkigt att det är så.
Ja.
Och jag har inte haft så mycket val eftersom att man måste ju ha pengar och man måste kunna betala hyra och sådär. Så jag har gått tillbaka till mitt gamla jobb på Hemköp. Till Charken. Och det är ju, alltså, det är ju kul. Det är ju härligt att stå där, för att jag tycker att det är, alltså, hantera råvaror är ju en passion jag har. Jag älskar mat och jag älskar bra mat.
Liksom. Ja, ja.
Arbetskamraterna fantastiska, kunderna ganska jobbiga.
Ja.
Så det är precis som det var.
Ja.
Det får ju mig lite att tänka så här, att nu har jag gått en 2-årig utbildning, men jag är fortfarande på samma ställe där jag började. Mm. Alltså innan jag gick utbildningen. Så jag är tillbaka på samma ställe. Jag är lite tillbaka i framtiden liksom.
Ja. Ja, det måste ju ändå kännas lite tufft när det är det, exakt, som är framtiden liksom.
Nej, men precis. Och det är ju det som jag blir, det gör ju mig lite sårad i själen att jag är tillbaka. Mm. Samtidigt som att jag tycker att det är kul liksom. Men anledningen till att jag försöker liksom på något sätt hantera det, eller som en gammal klasskompis sa till mig dagen när vi tog examen, att det är ju bättre att du jobbar där, tjänar pengar och satsar på det du vill göra, alltså skriva, göra podden, bygga dina egna idéer och pitcha dem när du har tid, istället för att bara göra som andra kan göra ibland, att ta skitjobb i branschen bara för att få jobba i den. Men eftersom att jag vet vad jag vill, så är det här ett sätt för mig att finansiera mitt skrivande. Och på det sättet så kan jag ju på något sätt rent få det för mig själv liksom.
Ja, men det är ju ändå viktigt att kunna göra för sig själv.
Men någonting som jag tänkte på när jag kom tillbaka till Åhléns, jag tänkte på det när jag jobbade där förut, men jag kunde inte riktigt sätta ord på det. Men när man vandrar i de här gångarna under Åhléns, så är det omklädningsrum. Alla avdelningar, hela huset, alla som jobbar där byter om tillsammans längst ner under marken.
Okay.
Alltså på samma plan där Hemköp ligger. Så där är alla omklädningsrum, och där på något sätt är vi är alla jämlika där. Men i och med att vi är jämlika på den nivån, att vi alla har våra privata kläder, ingen vet vem som tillhör vilken avdelning i huset, så blir det här en hierarkisk trappa liksom. Alltså Åhléns blir en klasspyramid, kan man säga.
Okej.
Det är väldigt märkligt hur man blir bemött i de här gångarna längst ner på olika sätt när man har Hemköpkläderna på sig.
Ja.
Eller när man går i sina privata kläder.
Ja, just det.
Alltså av de andra som går i de här gångarna.
Mm.
För att det är lite så att så här, de som jobbar på Hemköp, de är längst ner i huset och längst ner på den här hierarkiska trappan.
Ja.
Kommer man upp en våning, så då behandlar man smink och lite chokladbutik och böcker och sådär.
Ja.
Och lite parfym kommer ju på nästa våning.
Ja.
Och då blir det lite finare och lite exklusivare, tycker de människorna som jobbar där att de är.
Ja.
Och sen så efter det så kommer man upp till damavdelningen och man tittar på handväskor och damkläder, och sen så kommer herrkläderna som är eller det är väl en form av delad dam- och herravdelning, tror jag, våningen efter, och sen så kommer de exklusivare avdelningarna en trappa
högre upp, ja, med, där det i stort sett bara är härkläder. Och sen så kommer barnavdelningen allra högst upp, som är någon form av, ja, jag tänker mig att det är en symbol för framtiden, de som står högst upp på hierarkitrappan.
Det är de som liksom får garanterad plats på räddningsbåten när Titanic sjunker, om man säger.
Ja, men precis, exakt. Ja. Och då det känns så märkligt att man av de här olika människorna som jobbar i det här huset blir bemött olika beroende på vilka kläder man har på sig. Ja. Alltså när jag har på mig mina kläder från Hemköp, så är det ingen av de andra, de högre upp i den här hierarkistegen, som tittar på en eller hälsar på en.
Mm-hmm.
Men så fort jag har mina privata kläder så är jag deras jämlike.
Mm.
Folk dömer snabbt, hårt och enkelt. Ja, liksom, ja, efter bara utseende. Man dömer boken utifrån, judge the book by its cover, vad heter det på svenska? Att man dömer hunden efter håren.
Ja, säger man så? Ja, okej.
Okay. Ja.
Ja.
Och det får mig att tänka så här, är jag också sån? Bara att jag, för jag tänker ju inte, jag har ju fått den här bilden utifrån att jag har blivit bemött så här. Men då undrar jag, bemöter jag också folk så? Alltså utanför den här lilla hierarkitrappan som är Olens.
Mm.
Utanför det, ute i den stora, normala, vanliga världen.
Ja.
Är jag som dem?
Ja, alltså det vore ju inte konstigt om det vore så. Det är bara att du blir mycket mer medveten om det när du är utsatt själv. Alltså det,
precis.
Så är det ju med liksom allt möjligt. Eller så här, folk som bemöts av fördomar liksom. Utsatta människor i alla möjliga liksom klasser, eller vad man ska säga. Det är klart, det tror jag verkligen. Och att, alltså såklart omedvetet att man gör. Men tyvärr så är det ju så. Ja, men liksom den, alltså människan som ligger på gatan och tigger är ju inte mindre värd för att hen tigger liksom.
Nej, precis. Men känner du att du, alltså när du hör mig prata om det här, känner du att du är en person som dömer? Är du också som de här parfymförsäljarna?
Du la mig alltså i parfymkategorin.
Nej, men jag tänker bara att min fördom är att de som är inte högst upp på stegen, men de som är tillräckligt högt upp för att se ner på dem längst ner.
Ja.
Alltså de som ändå ligger ganska nära dem, men som ändå kan sparka och spotta på dem. Att det är de som är de mest dömande.
Ja, just det.
Och det är de man inte vill vara som. Men jag tänker, är vi det? Alltså eftersom att jag ser den här strukturen på den här arbetsplatsen, så kanske det är så att jag ser det, alltså it takes one to know one. Att jag ser det för att jag är sån själv.
Ja, men det är väl jävligt bra att du utsätts för det, för då får du ju mycket bättre förståelse för liksom människor som kanske har det sämre ställt, eller som är liksom utsatta för fördomar. Och liksom, det gör väl att du får dig en tankeställare liksom.
Absolut.
Kanske. Vilket är,
men jag
skitbra.
Tänker, när du hör mig prata om det här, hur känner du, var passar du in? Som jag frågade dig, är du en hemköpsarbetare, en parfymförsäljare, eller jobbar du på barnavdelningen högst upp?
Alltså jag är nog hemköpsförsäljaren som har förklätt sig till barnklädsförsäljaren, tror jag. Det tror jag.
Hur förklarar du det? Berätta.
Nej, men i och med att jag ser mig som en så här hustler och liksom fake it till I make it, och liksom jag spelar gärna med liksom de stora spelarna, medan när jag inte riktigt har befogenhet att göra det ofta.
Men dömer du på samma sätt som de gör då? Även om du tillhör Hemköps, du säger att du tillhör hemköpsbiträderna.
Ja.
Men du har förklätt dig till en av dem som dömer dem.
Ja.
Gör du det?
Ja, alltså jag skulle ju förmodligen vara korkad om jag sa att jag inte dömde dem. För att jag nog då inte skulle vara medveten om att jag gör det. Men jag är nog inte så medveten om att jag gör det, men jag tror absolut att jag gör det.
Ja, men hur ska man bli en bättre människa då? Hur ska vi jobba mot att inte döma, att inte vara de här parfymförsäljarna som står och ser hemköpsarbetarna som en lägre stående varelse? Vad är det vi ska göra? För vi är väl ändå någonstans parfymförsäljarna som dömer folk, är vi inte?
Ja.
Eller jag känner nog att jag skulle kunna, eller jag tror att jag möjligtvis är sån, ja, som dömer, men försöker dölja det.
Ja, men
det gör de också, men de är så jävla dåliga på det.
Ja, men vad fan, alltså, är det så enkelt som att bara sätta Hemköp på några våningar upp? Eller nej, men jag vet inte, men jo, men alltså, det handlar väl om att integrera och ha förståelse för varandra, och bara genom att vi pratar om det så tar vi första steget. Nu när jag har flyttat till denna vackra stad så är det ju så att jag har haft ett behov av att ha ett transportmedel. Jag känner mig så otroligt långsam av att bara promenera. Och då fick jag ett tips av en vän att det finns någonting som kallas för cykelköket. Och det här, alltså det, jag har ingen direkt poäng med att berätta det här, utan det är bara att jag måste få berätta det, för att det är en så jäkla bra grej. Och det är nämligen så att om man har norr om stan, så har de precis vid hamnen en stor container som står, som är då cykelköket, som jag då kom dit, och så står det bara ett 20-30-tal människor och meckar med sina cyklar. Och hela poängen med det här stället är inte bara att man ska få komma dit och gratis få mecka med sin cykel och liksom få liksom plocka delar och liksom, ja, pumpa eller vad man nu ska göra, utan det är också att man får liksom plocka ihop sin egna cykel, och så får man den. Och alltså, de har liksom stående gamla cyklar som man då...
Man tar hand om gamla delar liksom.
Ja, precis. Och det är så jäkla härligt ställe liksom. De har sorterat upp alla liksom möjliga sorters delar och skruvar och muttrar och allt vad det nu kan vara. Och så man då helt enkelt får gå in och plocka och hitta delar som passar ihop och... ja, men det är bara en jäkligt bra grej. Och de som håller i ursköna människor som, ja, men de hjälper till och är bara så här, är verkligen inne i det här med att så här, men fan, den där cykeln borde ha en sån där ledstång och, eller en sån där styre. Och när jag kom dit, jag var ju helt inne på att jag skulle göra en ja, men jag ville göra en lite så här sportig cykel, och började så här montera lite en sån här bockstyre och mäcka med där. Och när jag plockade fram det här boxstyret då, så kom då en kille som heter Jesper och bara, alltså, om jag får ge lite tips, jag tror nog mer på det här med lite så här, den klassiska stilen, det passar nog bättre till den ramen. Och det fanns ett sånt så här kunnande kring bara cyklar som, ja, vet, han räddade mig från ja, men
det,
att skämma bort
mig. Det har vi ju pratat om, det har vi verkligen pratat om förut här, att både du och jag är ju personer som uppskattar nörderi,
ja.
Alltså användbart nörderi, ja, är ju bland det finaste som finns.
Ja, gud det.
När någon bara går all in på öl eller cyklar eller vad det än är,
ja,
och bara kan så mycket.
Ja, men verkligen,
och är hjälpsam om det. Det är ju så jävla fin egenskap.
Ja, men precis. Och det är liksom, det är verkligen en sån här ideell förening, antar jag, som liksom som sponsras av staten på något sätt liksom. Och de har när de satte igång det här för 3 år sedan, så ställde de då ut en container vid liksom någon soptipp. Och de kunde inte ha kvar den där mer än ett par månader, för att det vart liksom, de fick in typ 200 cyklar i veckan bara som då gavs till folk. Men jag tycker det är en sån jäkla fantastisk grej, för att det är liksom, alla vinner ju på det här. Folk, liksom bostadsrättsföreningar som behöver bli av med liksom gamla cyklar när folk har flyttat ut, och när platser ska byggas om och det står massa gamla cyklar. Och jag menar, folk kan använda de här nu och få bygga om dem och göra det till sin egna. Och liksom miljön vinner på det, man återvinner cyklar och fler cyklar också på stan. Och det, jag tycker det är en bra... bra jäkla grej.
Ja, verkligen.
Men det här känns ju som en sån grej som bara... Det, min känsla är bara att det skulle aldrig finnas på kartan i Stockholm och ha en sån grej.
Och varför inte då?
Nej, men jag vet inte, för att det inte finns det här... Jag har lite svårt att sätta finger på det, men det känns som en väldigt Malmö-grej att göra, att vara väldigt mån om miljön och så här, återvinna saker på ett lite finurligt sätt och liksom göra konst av gamla saker. Det känns inte lika välkommet i Stockholm på något sätt.
Men du tror inte att det skulle kunna dras igång av någon söderhipster, en så här cykelkök?
Ja, men då skulle liksom kommunen komma och bara nej, det här går inte typ, och bara vara jobbiga. Alltså, ja, eller det är bara känslan jag får liksom. Men absolut, skulle det vara någon så skulle det vara en söder hipster, absolut. Men jag tror att det skulle finnas för mycket av ett så här vinstintresse i det. Att så här, eller jag vet inte. Det är, och rent ekonomiskt känns det bara som att så här, det skulle
det är bara en förlust.
Ja, men typ.
Men varför heter det cykelköket?
Ja, men man kokar ihop en cykel liksom.
Koka soppa på en cykel.
Ja, men det som hände då var att jag byggde ihop min cykel, stod där i 3-4 timmar, tog det jävligt lugnt liksom, och bara myste och lärde mig om hur man bygger en cykel liksom. Och ja, men jag var förvånad, för jag trodde ändå att jag kunde en del om att bygga cyklar, men uppenbarligen så hade jag mycket kvar att lära. Men jag tog i alla fall den här cykeln, och sen så var det ju då såklart punka på däcket bara några liksom kilometer bort, så jag var tvungen att köpa ett nytt däck. Men, och sen lånade jag då ett cykellås som var lite mäckigt, så att jag hade det. 2 dagar senare stod jag då, skulle här i Folkets Park gå in på ett supermysigt uteställe som heter Far i Hatten, och så ställde jag av cykeln där och skulle låsa, och så bröt då såklart nyckeln av när jag skulle låsa, och bara men fan. Ja, men det var så jävla tråkigt, för jag var så stolt över att jag hade byggt den här cykeln. Jag såg det liksom som min lilla bebis, och så bryts då nyckeln av, och jag tror då att jag inte kan använda den här någon mer. Men givetvis när jag kom ut från stället så insåg jag att i min klantighet så hade jag då, eller tur i oturen då, att jag hade lyckats inte få in själva bygeln in i låset ordentligt, så att den var ju öppen då fortfarande, bara att nyckeln var avbruten i. Så nu låser jag min cykel bara genom att hänga på den här bygeln på låset. Så att om ni ser en väldigt vacker blå cykel med röd sadel ståendes på Södra Förstadsgatan, så feel free att låna den, men ställ gärna tillbaka cykeln när ni är klara med.
Du är så solidarisk, Mangen.
Ja, men det känns som att jag blivit det här i Malmö. Lite mer röd i själen liksom. Jag har ju då, som sagt, flyttat till Malmö, men jag ställer mig lite frågan om jag har flyttat, eller om jag har flytt då, alltså flyttat till Malmö eller flytt från Stockholm på ett sätt. För som jag nämnde förra veckan lite, jag bryter ju ett mönster här i att första gången inte vara i Malmö eller i Stockholm över en sommar i typ hela mitt liv. Det här, ja, men jag känner lite att jag flyr samtidigt Stockholm på ett sätt.
Varför? Var flyr du ifrån?
Ja, men ja, det är lite det. Jag flyr från och facea mitt gamla på något sätt. Det som jag liksom lämnade bakom mig för ett år sedan. Ja, men dels i form av vänner, men det är jag liksom inte rädd för. Men jag är lite rädd. Sen såklart är jag ju, tycker att det kan vara jobbigt liksom att tänka att jag kommer vara i samma stad som Olivia om jag skulle bo i Stockholm. Liksom behöva möta den kärleken liksom. Men ja, nej, jag vet inte. Det känns lite som att jag liksom distanserat mig själv från Stockholm nu. Och lite därför också liksom fått en sån kärlek för Malmö kanske. Ja, men det satte sig en klump i halsen när jag gick ut i dörren, ut i den här kyrkan, det här epicentrumet i Karlskrona. Ja, men det är så här 6 veckor ifrån varandra, utan den här fysiska platsen och utan illusionen som vi då alla har levt i, den här hypermagin, om man ska kalla det. Och det känns som att det här testet har börjat. Att så här, vad är vi hyperelever utan varandra? Mm-hmm. Ja, men kommer folk liksom förstå vårat, så här, vårat lingo eller vårt sätt att tänka? Och, eller är vi så trötta på att vi måste lägga det på hyllan över sommaren? Liksom, ska vi, känner vi att så här, det här, vi måste få en paus från det? Mm. Jag vet inte, det är ju ändå så här, varje morgon under det här senaste året har vi haft det här som är, ja, men check-in. Jag vet inte, jag har förmodligen berättat om det förut, men antingen att man sitter i en cirkel där man står upp och liksom tar en stand-up meeting över att man, ja, man checkar in var man är någonstans, en ståndpunkt liksom, hur man mår.
Vadå, i livet?
Nej, men hur mår jag sen igår? Hur mår jag liksom, man checkar in för dagen och så checkar man ut för dagen liksom. Bara så här, vad man bär med sig över tröskeln liksom, bara för
alltså, vadå, man kom för att förstå det här rätt. Ja. Det här är det mest sektiga sjuka jag har hört i mitt liv.
Nej, men
alltså ni kommer till skolan.
Ja.
Och sen så då, för att undvika det här kallpratet vid kaffemaskinen, så här, tja, är det bra eller ja, det är bra. Ja, tack. Så har ni alltså ett möte där alla måste berätta hur de faktiskt mår.
Nej, eller ja, så är det ju. Men du får ju låta... Du, nej, alltså så här är det. Det är, alltså, det handlar ju, det är väldigt, väldigt bra verktyg för att... men för om du kommer till skolan och mår keft och inte talar om det eller berättar att du mår keft, så kommer ju det påverka ditt jobb och så vet folk inte varför du inte jobbar lika bra idag som du gjorde igår. Mm. Om det är någonting som har hänt liksom, och det ger ju bara alla en röst att så här, ja, men så här är det liksom. Det handlar inte om någon så här djupgående AA-möte, utan det är liksom bara en så här, det tar en 5-10 minuter att ta rundan liksom, och så här, ja, men så här, och man kanske bara säger ett ord, man kanske tar ett utlägg liksom, men det handlar bara om att så här, se var man är någonstans och att man har det, eller hur man har det liksom. Och kanske se vad man är i arbetsprocessen, vad man behöver hjälp med och så vidare.
Vad brukade du bidra med då? Eller hur låter det? Alltså om du och jag ska göra det här nu.
Okej, hur låter det? Ja, men idag mår jag, jag har varit jävligt stressad. Det har varit lite så här tungt på jobbet. Jag har ja, men det har varit lite så här staccato i vad jag har pysslat med och inte mått super på topp. Jag failade min assessment, eller fick reda på att jag failade min assessment igår, vilket jag har satt lite så här, ja, men det är jobbigt typ. Ja, så, men jag är taggad på nu den här podden och tror att den här kvällen kommer bli riktigt god. Checking in liksom. That's it liksom. Mer än så är det inte. Så det är ju lite egentligen bara en reflektion, precis som vi gör i podden på något sätt, att man bara synkar med varandra.
Fast vi gillar att reflektera över långa, långa ämnen.
Ja,
ja, men ja, jag förstår.
Ja, men det här okay. Har ju liksom för oss blivit som en ritual. Men det har liksom smält in så pass mycket att det bara liksom blivit en vana att liksom alla är med på noterna. Och ja, men det man har gjort är väl att man har glömt värdet av det, eftersom liksom man hela tiden har gjort det. Och nu när vi liksom inte är i samma hus dag in och dag ut och inte möts liksom i samma kollektiv, om man ska säga, så liksom vi har fått behöva lära oss att umgås digitalt på ett annat sätt, vilket känns som att vi redan borde ha gjort i och med att vi går en sån digital skola. Men det här är liksom, vi gör inte riktigt så här via Facebook eller alltså en Facebookgrupp eller via Skype, utan vi har fått en enorm jäkla så här gruppchattskonversation. Och det finns ju väldigt många som tycker att sådana konversationer är det jobbigaste och störigaste som finns. Och det tyckte i princip alla i den här chatten till en början också. Men det finns någonting speciellt med just den här. För att man, alltså, har man liksom inte varit med på typ en timma och varit aktiv i den här konversationen, så kan man ju lätt ha typ 120 missade inlägg. Men, ja, men det är liksom på den nivån. Och har man inte mutat den, så kommer man få liksom hjärntumör av allt plingande. Men liksom, har man missat det och det har varit liksom, man har varit ifrån ett tag, så gör inte det så himla mycket, utan man, det är liksom bara är en så här ständigt pågående konversation som finns där, och antingen är man med den eller så är man inte med den. Men, ja, men det är liksom lite som i verkliga livet, man hör ju liksom inte alla konversationer som man från början, om man säger, som man är med i.
Nej. någonting som jag tycker är intressant i just det där är så här, Aaron, min vän och handledare under praktiken nu, som jag pratat mycket om, han är en människa, jag påpekade det för honom och han hade inte tänkt på det. Men han är en människa som ser konversationer som pågående. Han och jag kan prata om en sak. Men vi säger att vi pratar om kaffe på morgonen. Och sen så börjar vi prata om något helt annat. Och sen så går det hela dagen. Och så pratar vi om 50 olika samtalsämnen under en hel arbetsdag. Och sen så på bussen på väg hem så kan han helt plötsligt häva ur sig, alltså mitt i ett annat samtalsämne också. Att om jag tycker man ska dricka sitt kaffe svart. Alltså för att den konversationen har fortsatt med mig. Alltså det kan också komma en vecka senare. Alltså alla konversation, ingen konversation tar någonsin slut för honom, för man kan alltid fortsätta den. Antingen där den faktiskt tog slut eller att den i oss, alltså eftersom att vi har jobbat en hel dag och pratat om andra saker, så har han vägt in olika saker som vi har sagt och kommit till en slutsats att så här tycker jag om det här, eller så här är det, eller det här är mitt motargument mot vad du inte har sagt, men vad du skulle ha sagt om jag hade sagt det här. Förstår du vad jag menar?
Shit, vad spännande. Alltså,
även min sida av dialogen fortsätter i honom.
Ja, jag menar, tänk dig nu liksom 10 personer till som gör på samma sätt.
Ja, men precis.
Liksom, det känns lite så i den här chatten. Men det spännande med den här chatten är ju att det är lite som en egen så här värld som har växt. Ja, men så här, den har gått igenom en evolution. Ja, men det finns ju olika liksom trender och regler, eller oskrivna regler som är lite så här, ja, men inte riktigt regler, utan det är mer så här, det här är formen av den här chatten. Men den här formen har ju förändrats och blivit förädlad till, i alla fall nu några veckor senare, till en ganska fin och bra chatt. Men jag menar, om man ändå ska så här gå igenom lite hur, vad den här chatten har bestått av, så till en början så var det ju, jag tror att den började med att vi skulle ha en sån här gruppmiddag, och sen satt vi liksom 10 pers i samma rum och liksom pratade i mun på varandra, och sen så var det några som satt i ett annat rum, och så skulle vi då se till att maten var klar, eller liksom hela matprocessen skulle dokumenteras i den här chatten, och folk bara liksom och alla skulle ju då vara med i den här chatten, så att det plingade ju som så här, det blev en rolig grej av att det bara liksom allt onödigt, alltså det togs bild på varenda liksom hackade lökbit som lades in i grytan, och det var liksom så här bara sjukt jävla störigt, och massvis med de här stickerserna som började då lite senare i och för sig. Ja, men alltså, vad är skillnaden på stickers och emojis, du som har lite koll på
alltså
det?
En emoji är ju en sån här, ja, men det är ju en smiley eller en liten ikon. En sticker är ju större. Den täcker ju fan halva skärmen.
Ja, men precis. Ja, nej, men så det har ju gått liksom trender i liksom innehåll på den här chatten, som i form av, ja, men det har varit mycket så här stickers, man bara kommunicerar med olika katter i princip fram och tillbaka, som har liksom
hur mår du dagen efter festen, skickar man, och då får man tillbaka en katt som ligger och äter pizza i en pizzakartong.
Ja, fast det vore ju ändå lite logik i det. Alltså då skulle det ändå så här, jaha, okej. Så här, det är ett tydligt svar, men det kan vara så här klockan, ja men 2 på natten, så kommer det plötsligt en liksom en katt som sprutar regnbåg i rumpan liksom. Det är så här, vad fan typ. Ja, men det finns liksom ingen logik till en början, var det i alla fall så. Men sen så börjar det liksom mer och mer bli en sån här, Vi började förstå att vi har inte så lång tid kvar tillsammans. Vi började liksom umgås mer och mer via den här chatten, och så här förstå att, men om du är där så måste du komma hit nu, och så här, man hjälptes åt att hitta varandra via chatten i verkliga liv på något sätt. Och sen så blev det ju då till slut har det då utvecklats till, nu när vi då inte är med varandra längre, så är det mer uppdaterande om vad som händer i våra liv på en ganska så här basnivå, typ nu kollar jag på film, eller nu klipper jag håret, eller ja, men nu promenerar jag.
Man vill bara veta vad folk gör.
Ja, jo, men precis. Och det är lite den här Snapchat-nivån på det, fast i en långa klatschatt typ. Så att man ändå kan gå tillbaka och bara se allt det här fina. Men nu för att återgå då till, till det jag började prata om med de här check-insen, som jag liksom kände att de hade försvunnit på något sätt. Eller jag saknade på något sätt att få den här dagliga bara check-in och check-ut som man blivit så van vid och nästan glömt bort. Så har vi nu börjat använda den här chatten till den här, ja, men, distans check-in och check-ut. Och det har blivit så himla, det är så fint, känner jag, att bara kunna så här få dela med sig och få vara med varandra och se, liksom känna hur folk faktiskt mår fast man inte är med varandra. I den här liksom storheten på något sätt.
Så nu har hela eran hypersekt flyttat över till ett litet chattforum.
Ja, men typ. Jag tror att folk skulle bli ganska chockade över hur destillerat det är, eller hur märkligt hyper faktiskt har blivit nu så här digitalt i den här chatten. Och det jag känner på något sätt i allt det här är att vi har gått och blivit någon sorts digitala nomader. Och jag vet inte om det bara är ordet som liksom tilltalar mig, men det känns faktiskt som att vi kan vara var som helst i världen nu och liksom, ja, men kunna försörja oss liksom av varandra, liksom vi kan få ett jobb eller boende bara genom att ha det här liksom nätverket. Jag vet inte, och allt det här liksom hålls ju samman av det här lilla, den här lilla cyberön som vi hade som vi kläcktes i där nere i Karlskrona.
Ja, men alltså det låter ju så jävla bra att ha ett sånt nätverk. Jag känner väl att jag har ett liknande nätverk med min klass liksom.
Ja.
Där man kan hitta människor i branschen och se och hjälpa varandra liksom.
Ja.
Och det är ju bra. Och alla, ju mer människor man känner som har stora nätverk, ju bättre blir det ju.
Ja.
Men då tänker jag så här, hur ska vi kunna utnyttja det här chatttänket? Så som ni har använt eran chatt när ni har gjort det här.
Ja.
Hur ska vi kunna applicera den chattmetodiken på verkligheten? Eller skulle det gå det ens? Eller skulle det bara bli konstigt om man skulle prata med...
Med stickers.
Med stickers i verkligheten. Nej, jag vet inte. Men...
Ja, nej, jag vet inte. Alltså det känns ju lite som att skulle man ha samma liksom atmosfär i verkligheten som man har i den här sorts chatten, så jag vet inte. Det skulle vara som att typ så här, en grupp Tourettes-människor bara står och så skriker ut random saker för att det liksom inte riktigt finns en ordentlig konversation, eftersom ingen tråd riktigt följs utan bara återkopplas hip som happ, lite som du och Aaron talar om.
Ja, fast den konversationen, eller de konversationerna som vi har ongoing, de utvecklar ju oss ändå. Alltså, för när jag träffar honom nästa gång, så kommer ju han börja prata med mig om någonting som vi pratade om sist vi sågs för 3 veckor sedan.
Ja.
Och inte bara så här för att checka läget, utan han kommer också förutsätta att jag har jobbat i någon riktning. Sen så kanske den riktningen är fel, men vi kommer ändå börja prata om det utifrån, och då måste jag också hänga med på det och veta vart i konversationen vi är någonstans. Och det gör ju att min hjärna utvecklas, eller mitt tänk. Så att jag tror att det kanske är ett tips, att man börjar spinna vidare på konversationer. Alltså att man börjar få tänket av att en konversation aldrig tar slut. Utan den bara fortsätter tills den andra personen dör.
Jo, men lite bakloggningar. Ja, men lite som man kan göra i chatten, bara bläddra uppåt hela vägen tillbaka. Men att man, ja,
precis, och se vad man har gjort.
Ja. Ja, men ja, jag tror på det. Jo, jag tror fan att det är framtidens liksom sätt att kommunicera, kommer nog att påverkas väldigt mycket utav liksom så som vi kommunicerar via chattar eller sociala forum numera.
Men du, hur känns det att ha flyttat till Stockholms ändtarm, jag får säga.
Ah, shit, det känns som att battlet har börjat. Malmö, Stockholm. Nej, men det känns som att jag kommer ha en jävla mycket att gnälla om här. Eller gnälla och gnälla. Det kommer vara mycket snack om hur fan mycket jag älskar den här staden. Jag har ju varit här i en vecka nu.
Jag tror att det kommer bli en ganska tråkig avsnitt om du ska hålla på och prata om det. Så jag tror att vi får ta allting nu, så får vi det överstöd.
Okej. Ja, men jag vet inte, det är sjukt, för jag har varit här en vecka. Och redan liksom efter 3-4 dagar så kände jag direkt att jag bara föll pladask för den här staden. Och ja, men jag vet inte, det känns lite som att det är väldigt, jag har ju varit här ganska många gånger förut, så det är inte så att jag liksom är obekant med staden, men det är ändå så att många av mina vänner som har bott här eller varit här oftare än vad jag har haft en mycket mer liksom, en mycket bättre relation till staden, en riktigt så här fantastisk relation till staden, och jag har aldrig riktigt sett det med Malmö. Mm. Men just när det kom till att jag hade flyttat in mitt på Möllevångstorget och jag liksom fick den här viben utav stan. Så, jag menar, och verkligen, vibe är det rätta ordet. Bara av att liksom vandra ner för gatorna och så här, känna in staden, så blev, alltså, det liksom nådde in i mitt hjärta på något sätt. Jag kände mig liksom lite småkär redan från första stunden. Och sen senare liksom rakt av djupt förälskad. Och det jag funderar på, vad fan är det som liksom triggar det?
Ja, alltså, jag vet inte. Alltså, jag tänker ju att det är väl egentligen samma parametrar som spelar in när man blir förälskad, eller alltså när det börjar med att man blir småkär i en person.
Ja.
Alltså, som jag pratade om för några veckor sedan här, att min kärlek till Sommarstockholm, och att det är i stort sett samma parametrar. Det handlar om utseende.
Ja.
Som en kanske första inkörsport, ett första intryck. För att sen gå över till privata och personliga utbyten som man har med den här personen, eller också staden då, när man tar sina promenader på kvällarna och man skrattar tillsammans och man gråter tillsammans och man ser att det här är, den här personen har så många sidor och så många saker gemensamt med mig, och vi har det här, ja, men det personliga utbytet liksom.
Mm.
Och sen så ja,
men någonting som jag tänker på är, ja, men det känns ju som att, ja, men så är det väl förmodligen också i början på relationen när man blir kär liksom, att men just i det här fallet med en stad så känns det som att det är otroligt mycket som jag projicerar på den här staden liksom, i stil med att just för att jag är nyinflyttad så ser jag ju liksom, ja, men de här stråken kommer jag ju vilja vandra på, de här ja, men du vet, den här restaurangen kommer jag vilja äta på, och det, man ser liksom allting, och det som till skillnad från en relation så är det ju så mycket mer liksom okej och bra att ha de visualiseringarna. För det är ändå lite märkligt om man tänker sig att man precis har blivit nykär i någon och direkt börjar fantisera om att gifta sig. Jag vet inte.
Men det finns väl folk som gör det också. Eller jag tror att det, men fast det är väl så som du pratar om, att man börjar som nykär i någon person, så blir man väl, då blir man ju också öppen så här. Ja, den här restaurangen har jag inte sett förut. Så tänker man att ja, men hit kan ju vi två gå.
Mm. Jo, men precis.
Och så ser man att så här, åh, vad härligt det hade varit att vandra här tillsammans med henne.
Ja, men precis.
Och det är väl det som är att, alltså det är ju samma mekanismer som spelar in.
Ja, gud. Ja, men det tror jag verkligen. Men alltså, och det är det här som jag, ja, men jag vet inte, det börjar ju faktiskt kännas lite som, alltså, missförstå mig rätt, jag älskar Stockholm, men Malmö, alltså vågen, vågskålarna, så börjar fan Malmö bli jävligt tungt. Ska jag säga.
She kisses you like nobody else.
Ja, men det är så sjukt att det kan bli så kär på så kort tid ändå.
Jo, Alltså absolut, men vad fan, du kan ju inte styra över det. Men däremot så tänkte jag att vi kan köra en liten dance off, höll jag på att säga. Vi ska inte dansa nu, men en liten battle Stockholm-Malmö.
Stockholm-Malmö. Och i högra hörnet har vi Stockholm, represented by Joakim Falk. Och i det vänstra hörnet har vi Mr. Mangan himself, representing Malmö.
Ja, för nu överpresenterade ju du dig själv. Du dominerade mig lite. Men okej. Vi låter det vara så. Men då börjar jag med min ståndpunkt. Okay. Och det är Skinnarviksberget.
Oh, han börjar hårt här. Skinnarviksberget alltså. Mm. Fy fan. Ja,
vad har du att sätta emot det, bro?
Bro, ja alltså, ja, okej, vi börjar alltså platsmässigt. Ja, men
för mig, du behöver inte slå hål på det här. Vi ska bara sätta pros and cons här.
Ja, men okej, men jag tar ju, alltså Skinnarviksberget är ju en tungt vägande punkt. Men jag tror att min punkt kommer nog ge dig ett slag rakt i nyllet när jag säger falafeln.
Va?
Okej, okay. Uppenbarligen har du inte provat den, men den är ju världskänd. Falafeln i Malmö, det är lite som slår, ja, den.
Jo, alltså grejen är, jag äter ju inte, personligen så är inte falafel min favorit. Jag äter ju kebab om jag ska äta något sånt. Men jag vet ju att Malmö har ju godare både kebab och falafel än Stockholm, så jag tar det slaget. Och kontrar med att både du och jag faktiskt har våra vänner här.
Mm. Ja, men där har du faktiskt en mycket god poäng. Jag har ju faktiskt en del vänner här också, så det är inte så
de är inte dina riktiga vänner.
En liten tackling där med snabbfotade steg. Ja, men okej. Vänner alltså. Jag säger så här, i Malmö finns det inget sånt här storhets- eller storstadsvansinne. Vi är medvetna om att det inte är en storstad. Och vi tror inte att vi är någonting vi inte är.
Nej, precis. Ni är inte som göteborgarna.
Nej, ja, men jag tänker ju mer, vi är inte som stockholmarna som tror att det är en jävla storstad.
Okej då. Ja. Ja, men då försöker jag kontra återigen på såna här grundläggande värden.
Okej.
Och säger att både du och jag har familjen här. Och jag vill inte överge dem för att åka längst ner i Sverige.
Nej. Okej. Ja, men jag har ju faktiskt min brorsa som bor i Karlskrona och mamma och pappa bor i visserligen i Stockholm. Så ja, men det är en mycket god poäng. Mycket god poäng. Den tar jag emot. Men jag slår tillbaka med vi har en beach, baby. En beach.
Okej. Det har väl, vadå, har inte vi det i form av
typ, ja, men korta små snuttar som, nej, ja, men det är såna här små, nej, det är inga beachar, det är små ansamlingar utav sand.
Okej. All right. Ja, så du ska köra beach volleyball hela sommaren då?
Jajamän.
Ja, men det låter väl härligt.
Ja.
Men då, ja, jag får väl på något sätt försöka kontra med, jag vet inte, det här, ja. Jag har ju så här, TV-branschen är ju större i Stockholm. Jag kan ju inte jobba på SVT, eller det är så här, det enda som finns är ju SVT Malmö i stort sett.
Mm.
Om jag skulle flytta dit.
Ja.
Vad tror du om det?
Ja, det kändes som men okej, för din del så var det ett bra försök till ett hårt slag, men jag säger så här.
Det funkar ju inte riktigt.
Nej, det för mig slog det bara rakt förbi mig. Men däremot så säger jag att Malmö är kontinentalt, eller snarare närmare kontinenten, om man ska säga.
Du har närmare flyktpunkt till resten av världen.
Ja, men jag har Köpenhamn, eller liksom Berlin är inte långt borta. Vi har liksom, ja, men man är mer centrerad, om man ska säga.
Ja, jag förstår.
Ja,
det känns som att jag är på väg ner i den här striden.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad jag ska kontra med.
Bara, det säger väl sitt kanske.
det kanske det gör. Men,
så du ligger ner på golvet nu och jag tar en sista liten knockout på att ja, men det finns inga pretentiösa eller så här överpretentiösa stockholmare här.
Det är väldigt... De har fått dig nu.
Ja. Bam, där kom
Bam!
Det. Knockout.
Nej, men jag tror att vi båda är ganska glada över att vara i de städerna vi är i, även om vi eller även om jag såg fram emot att träffa dig över sommaren. Och det är väl det största jag kan säga, att jag finns här. Och ditt största är väl att du är där. Och det handlar väl om våran vänskap som får avsluta den här fejden. Ja. Stadsfejden.
Yes.
Så vad ringer den ut på? Är det du eller jag som vinner?
Kan inte lyssnarna få avgöra det med en liten hashtag och Malmö eller Stockholm? Mangan gick ju då hem i häromdagen med en tjej.
Och
ja, ding ding ding.
Ja, men vad fan.
Ja men så här, det var inte det som var poängen. Poängen var att när vi vaknade så var något av det första hon sa att hon sa att det var okej att jag nämnde liksom det som hade hänt, men hon ville absolut inte bli nämnd vid namn. Och det här har ju liksom vissa andra sorts anledningar, men jag tyckte det var lite märkligt att så här, det fanns en noja per automatik på något sätt att liksom en person man umgås med är rädd för att jag ska bli omnämnd i, eller att hon ska bli omnämnd i våran podcast. Och jag vet inte, jag undrar liksom om du tror att folk är medvetna om det här när de umgås med oss, eller om liksom att det kan finnas en risk att de hamnar i podden.
Ja, absolut. Vad grejen är att i och med att hon sa det där till dig, att du får prata om mig men inte med namn,
ja.
Det gav ju henne en garanterad plats i podden. Å andra sidan.
True that. Alltså, det...
Så att du är säker på att hon inte manipulerade dig att säga det.
Ja, du
där.
Menar att hon faktiskt ville vara med i podden också?
Ja, jag tror det.
Mm. Ja.
Men min tanke är ju så här, jag har ju fått höra det från olika människor som vi har nämnt här. Men vissa säger jag vill inte höra. Alltså, jag vet att du kanske har pratat om mig, men jag vill inte höra det. Så jag lyssnar inte. Andra är så här, ja, det är fine om du får dig att må bättre. Pappa, som vi nämner mycket, han gillar ju att vi pratar om honom, för att han är väl på något sätt också narcissistisk. Han gillar väl att bli uppskattad.
Ja.
Och han tycker ju att, precis som jag, eller det är väl så jag är rättfärdigare på något sätt, att det här är en podd som handlar om dig och mig och våra liv. Och för att vi ska kunna prata om våra liv så måste vi kunna få prata om människorna i det också.
Ja, men det är klart.
Och om jag dejtade en tjej som hade en podd eller en blogg eller vad som helst, så förväntar jag mig nästan att hon måste nämna mig. Eller om jag gör någonting elakt eller snällt mot en person som har ett medium att förmedla saker i.
Ja, men det är det jag undrar lite.
Får man ju förvänta sig att man hamnar i det mediet liksom.
Ja, men det är det jag undrar lite, om det är så att man där till och med modererar lite vad man gör i sitt vanliga liv. Eller folk som är med en, om de är liksom kanske skulle vara medvetna om att men det här kanske, så här, man kanske skulle kunna hamna med i podden, vilket gör att jag kanske vill göra någonting extra med Mangan. Nu är ju inte jag så pass narcissistisk att jag tror att folk faktiskt skulle tro så. Men jag undrar, tror du att det är så med folk du hänger med?
Nej, eller alltså ibland så har man ju fått så här, när man har varit ute och gjort något galet, dumt, skönt, roligt, jag vet inte, på stan med polare, så får man så här, jag vet inte om det är en gliring att de inte lyssnar på podden, eller att det är att de faktiskt vill vara med, men att de så här säger då att så här, ja, men kan du inte prata om det här i podden då? Och då blir jag så här, ja men nu ska du inte ha så höga tankar om dig. Eller du ska inte ha så låga tankar om oss. Vi försöker i alla fall, eller jag känner att vi vill väl prata om saker som berör oss.
Ja.
Och en dum grej man gör på fyllan är nog inte riktigt kvalificerat för att prata om här.
Nej.
Om den inte är riktigt dum, om man typ gör som jag och bryter båda fötterna i Göteborg för ett år sedan. Det hade nog platsat.
Ja, nej men varför jag tänkte på det var också för att det var när jag satt på The Base här i Malmö för någon dag sedan, så var det just en kille som så här, han lite då så frågade han så här, för han skulle spela in en pilot till en podcast nu nästa vecka, och så här frågade så här, är det okej att jag pratar om det här som hände nu i min podd? Och det tyckte jag var så här, men gud, eller så här, jag som ändå så här spelar in podd, kändes det nästan lite konstigt att behöva be om tillåtelse för att få prata om någonting så vardagligt som hade hänt där liksom.
Ja, jo. Men det är väl för att vi inte är såna hövliga människor som frågar.
Ja. We do our shit. Gör först, frågar sen.
Ja, men grejen är väl det att vi bara gör.
Mm.
Vi säger som Jokern i The Dark Knight. Do I really look like a guy with a plan?
Alltså, vad fan, vi måste ju fira det här på något sätt. Det är faktiskt lite tror jag. Alltså, vi borde ju ha spelat in just det här av något avsnitt tillsammans.
Jo, det kan jag hålla med om.
Så det gör mig lite frustrerad. Därför föreslår jag att du ska komma ner till ettårsjubileumet i alla fall om 2 veckor till Malmö, så vi kan spela in det där avsnittet i alla fall tillsammans. Så vi har ju inte spelat in i samma rum på hur länge som helst nu. Så att, ja, men nu när vi det här avsnittet börjar rundas av, så tänker jag att vi får i födelsedagsanda hålla ett lite tacktal.
Okay.
På väldigt väldigt kort nu, så gott folk, ja, nu, eller jag presenterar dig så får du presentera mig.
Okay. Så
Joakim Falk, min kära podcastkollega, jag tänkte lämna över ordet till dig nu för att tacka dessa 50 avsnitt. Varsågod.
Tack Magnus. Jag vill bara säga att det här har varit en fantastisk tid, och jag älskar er alla som lyssnar, och jag hoppas att ni uppskattar vad vi gör, och jag hoppas att vi kommer kunna ses någon gång ute i sommarstockholm. Så skriv gärna till oss under hashtaggen 150 kilo. Och ja, tack för 50 avsnitt. Jag hoppas att det blir 50 till.
Vad fint.
Och nu ska jag lämna över till min eminenta kollega och vapendragare, Magnus Sigler.
Åh, kan du inte lägga på lite fin musik? Någonting heroiskt, någonting episkt, lite Braveheart över det.
Okej.
jag vill tacka jag vill tacka dig Jocke, för att vi har gjort det här nu i 50 veckor, och att det känns som att vi har utvecklats tillsammans via det här hipstermediet, podcast, och att vi liksom har fått följa varandras liv. Och jag tror att vi nog inte hade haft möjligheten att kunna hålla en så god kontakt som vi har haft utan den här podcasten. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Och jag är väldigt tacksam för de som bryr sig om det här meningslösa livet man lever.
Ja, verkligen.
Så tack för det. Och därmed kan vi väl runda av och säga det vi alltid brukar säga.
Ja, jag vävde ju in lite i mitt gamla tacktal, men ja, som vanligt så finns vi ju på iTunes och YouTube och även på podcasts.nu, och vi heter ju på de sociala medierna @falken31 för mig och @siglermagnus för Magnus. Jag kommer även bidra med en sketch som jag gjorde för 2 veckor sedan tillsammans med Klara Persson och Anna Linder i min klass, som handlar lite om svårigheterna att få anställning i tv-branschen. Vi gjorde den här som en liten skojgrej, en liten plojgrej till min examensvisning.
All right.
Så då, jag tänkte att jag lägger ut den på YouTube-kanalen, så får ni andra titta där också.
Kul.
Så hoppas jag att ni gillar det.
Fan vad härligt. Så tackar vi så mycket för denna vecka. Så hörs vi nästa.
Det gör vi. Och sen så nästa vecka så blir det ett helt nytt avsnitt av 150 kilo podcast. Tänk det. Men jag tycker att vi avslutar med Living on a Prayer i originalversion. Precis som vi började, fast med den nya.
Ja, yeah. Då hörs vi.
Perfekt, då hörs vi.